Okej, hörni, som Göran har sagt, mitt namn är Aron. Jag är en av pastorerna här i Ena kyrkan. Jag är gift med min fru Evelina som också är pastor här. Och vi har en dotter på 2 år som heter Miriam. Hon heter faktiskt, jag ska inte säga det förresten, skitsamma. För nördigt, alldeles nördigt. Hörrni, som Göran sa så har vi en predikoserie nu under sommaren över bergspredikan. Och bergspredikan är en del av Matteus evangeliet där Jesus liksom kör sin programförklaring där han berättar liksom hans undervisning, hans stora undervisning. Den finns också i Lukas evangeliet, men där heter den slättpredikan istället av olika skäl. Men vi går igenom bergspredikan. Och han sitter ju där, det står att han sätter sig på ett berg, han sätter sig på en kulle i alla fall. Det är inte så mycket berg i det området där han satt. Slår han sig ner där med sina lärjungar och folkmassorna runt omkring honom och så börjar han undervisa. Och så säger han till en början med, saliga de fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Det är där det börjar, det är den storyn vi pratar om. Det är Matteus evangeliet 5, 6 och 7. Och vi ska idag tala om kapitel 5, vers 38 till 48. Hur många har sett att det finns en bibelläsningsplan på hemsidan? Ja, det är bra. Hur många har läst i förväg? Nej, jag ska inte säga det heller, det är dumt. Alltså det var så länge sedan jag predikade nu så jag är lite ringrostig. Jag har sett fram emot det så sjukt mycket. Men i alla fall, Christer, vår kära föreståndare, har delat upp det här och jag kommer göra en liten fuling och ta fler verser än vad han sa att jag skulle göra. Jag tyckte, jag tittade på texten snabbt och bara, det här går inte. Det håller inte måttet, Christer. Grejen att det här börjar ju, det här handlar ju om du kollar din bibel så är det om hämnd, om att älska dina fiender. Men det här börjar ju långt mycket tidigare. Så, och jag kommer vara lite old school då. Det blir ingen PowerPoint, ingen keynote. Jag kommer stå här som en liksom predikant av det gamla gardet med min bibel. Med ett manus i den heliga andes kraft. Så kör vi på det. Så slå upp din bibel med mig. Om du inte har en fysisk så se till att skaffa en. Annars tar du telefonen. Så slår vi upp Matteus evangeliet kapitel 5. Medan ni slår upp ska jag säga att om ni inte lyssnade på förra veckans predikan om att vara salt och ljus så kan jag starkt rekommendera den. Lyssna på den när den kommer upp på podden. Vi börjar i läsa vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Nej, jag har inte kommit för att upphäva dem utan för att uppfylla dem. Sannoliken säger jag er, inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen, inte ett jota, ska förgås så länge himmel och jord finns kvar, inte innan allting har inträffat. Och den som bryter mot minsta lilla bud i lagen och lär andra att göra likadant, han ska kallas den minsta i himmelriket. Men de som håller dem och lär andra att göra det, han ska kallas stor i himmelriket. Men jag säger er, om ni inte vida överträffar de skriftlärda och fariserna i rättfärdighet så kommer ni inte in i himmelriket. Han börjar här att tala om sin relation till lagen. Och han menar att människan, liksom, alla som vill tillhöra Gud på något sätt måste vida överträffa de som var extremisterna på den här tiden. De som kunde lagen bäst och de som följde lagen till punkt och pricka. Tyckte de i alla fall. Man måste vara ännu bättre än dem för att komma in i himmelriket, säger han. Det är stenhårt. Och sen går han vidare här med 6 stycken exempel. Konkreta exempel där han börjar med, ni har hört det sägas av fäderna eller i lagen. Och där hänvisar han till Moseböckerna eller Torah. Som det heter. Och det står typ så här. Om tar verset. Ni har hört det sägas till fäderna. Du ska inte mörda. Och den som mördar någon ska dömas. Vers 27. Ni har hört det sägas. Du ska inte vara otrogen i ett äktenskap. 31. Du har hört det sägas. Om någon vill skilja sig från sin hustru. Ska han göra det genom att ge en ett intyg om skilsmässa. när jag hört att det sägs till fäderna, ni ska inte bryta en enda ed som jag svurit, och så vidare och så vidare. Han ger de här exemplen konkreta. Och så backar han upp det och säger, men jag säger er, det räcker med att man blir vred på någon så ska man dömas. Men jag säger, den som ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta. Men jag säger er, den man som skiljer sig från sin hustru utan att hon varit otrogen, han blir orsak till att hon verkligen kan bli otrogen. Men jag säger er, svär överhuvudtaget inga eder, varken vid himlen eller på jorden. Men jag säger er, möt inte ont med ont. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som följer er. Så det kommer de här hela tiden, referenserna, när jag hört det sägas. Men jag säger er. Och det Jesus gör här är att ta de här exemplen och ta dem från att ta det från det ytliga till att förgå på djupet. Det handlar inte bara att lyda bokstaven längre, utan det ska få gå på djupet i ditt hjärta. Det är det som människa. Han är inte bara ute efter att skärpa reglerna, han är ute efter att lagen ska förvandla ditt hjärta. Det står en profetia i Gamla testamentet att Gud ska skriva sin lag på våra hjärtan. Det är lite det han är inne på här. Det ska inte bara vara någonting vi lär oss, det ska finnas här inne i oss. Allt det här får sitt crescendo i vers 48. Där han kopplar tillbaka till det han säger i vers 20. Där står det ju så här. Om ni inte vida överträffar fariseerna i rättfärdighet så kommer ni inte in i himmelriket. Han kommer tillbaka till det i slutet av den här versen. Vers 48. Med utmaningen. Var fullkomliga. Som er far i himlen är fullkomlig. Ouch. En del säger amen, jag säger ouch. Det är en bra utmaning alltså. Var fullkomlig som er far i himlen är. Jag läste något så bra om det. Får se om jag kommer ihåg det. Ja, men fullkomlig det. Var mogna, helgjutna, var hela. Var fullkomliga som er far i himlen är fullkomlig. Hela den här undervisningen summeras ju på något sätt i det sjätte exemplet som vi ska hålla oss till idag. I vers 43. Att älska dina fiender. Och där står så här. När jag hört det sägas, du ska älska din medmänniska och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Då är ni barn till er fader i himlen. För han låter solen skina över er, både över de onda och de goda, och regnet falla över både de rättfärdiga och orättfärdiga. Vad är det för märkvärdigt med att ni älskar de som älskar er? Gör inte tullindrivarna det också? Det var typ den värsta typen av människa som fanns på den här tiden. En tullindrivare. Och om ni hälsar vänligt på era vänner men inte på någon annan, vad är det för märkvärdigt med det? Det gör ju de andra också. Var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Och vad är det största budet? Är någon som kommer ihåg vad Jesus säger? Han får frågan i Matteus 22. Vi kan slå upp det tillsammans. Matteus 22, vers 37. 34. Men när fariseerna fick höra att Jesus hade fått tyst på sadduceerna samlades de och gav dem en laglärd. Och en av dem, en laglärd, försökte sätta dit Jesus genom att fråga: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är första budet, också det största. Men nu kommer det. Men det näst viktigaste liknar det första. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Det är de här två buden som sammanfattar hela lagen och profeterna. Så det Jesus gör här i kapitel 5, han höjer ribban för oss. Det är inte längre bara att kunna det på ytan, det är på djupet det måste gå. Men han gör inte det här för att vi ska få ångest eller rädsla för döden liksom, utan han gör det för att peka på vårt behov av hjärtats förvandling. Han börjar i hela den här predikan som jag sa, saliga är de fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Och att vara fattig i anden betyder liksom inte att man är oandlig eller att man har lite andlighet. Tvärtom. Det betyder att man vet sina andliga behov. Att man inser sina djupa andliga behov. Att jag är i behov av en frälsare. Jag är i behov av någons kärlek. Jag behöver en far i himlen som tar hand om mig. Att man vet att man inte klarar det själv. Och att man får ropa efter en Gud som kan fylla det tomrummet. Och det här på grekiska, nu blir det ett nörd igen, teologon, som de kallar mig i pastorskåren. Att vara fullkomlig, eller vara fattig ande menar jag, kan också översättas med att vara andligt beroende. Vara andligt beroende av Gud, för de tillhör himmelriket. Det är här liksom allting börjar. Att vi inser våra behov, vår fattighet i anden och vilket behov vi har av Gud. Att vi omvänder oss i våra hjärtan och vänder oss till honom. Det är inte krav det här. Det är inte krav för att få vara med, alltså att älska sina fiender till exempel. Det är inte krav för att få vara med Guds rike, utan det här är frukten som ska komma av de som redan är älskade av Gud. Det är inte liksom att du måste prestera. Det är något som får växa fram i dig genom att du är med Jesus, umgås med Jesus, gör som Jesus. Bli lik Jesus. Så får det växa fram i dig. En av ena kyrkans tidigare pastorer brukar alltid säga att vårt uppdrag är att älska människor hela vägen in i himmelriket. Det är vårt uppdrag. Det är vår kallelse. Att göra lärjungar och lära dem att hålla allt vad Jesus har lärt. Och det inkluderar att älska dina fiender. Och lära dem att göra likadant. Att älska andra. Det är det som allting är baserat. Det är det som summerar lagen och profeterna som Jesus säger. Att älska din nästa som du själv. Paulus skriver till församlingen i Korinth, det vi kallar för kärlekens lov. Det är en text där han liksom förklarar, vad ska man säga, vad kärlek är på riktigt. Och det läser man ofta vid bröllop. Men den går ju så mycket djupare än så egentligen, den texten. Han skriver detta till en kyrka som är i en stad som är fullständigt kaos. Alltså det användes som ett själsord. Att kalla någon för en korintier, någon som är från Korint, det var ett själsord. Det var en riktigt värdelös människa. Folk från stan var kaos. Och han skriver till en församling som hade börjat älska sina andliga gåvor mer än sin nästa. Mer än sina medmänniskor. Det är en församling där det var viktigt att roffa åt sig mat från nattvarden. Eller ta plats när de hade samlingar. Än att tvätta varandras fötter, som Jesus gjorde. Och till dem skriver han kärlekens lov. Vi kan slå upp första Korinthierbrevet 13. Och lyssna noga nu. Om jag har fått förmåga att tala andra språk, både människors och änglars, men inte visar kärlek, då liknar jag en gonggong eller en skrällande cymbal. Om jag har fått profetians gåva och känner till alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har en tro så stark att jag kan flytta berg men inte har kärlek, då är jag ingenting. Om jag ger allt jag äger till de fattiga och låter mig brännas på bål men inte har kärlek, då har jag ändå inte gjort något av värde. Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp, den tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Kärleken upphör aldrig. Men en profet ska gå och han ska förgå. Tal av andra språk tystna och kunskapen ska förgå. Vår kunskap är bristfällig och profetiska gåvan lika så. Men när det fullkomliga kommer, då förgås det bristfälliga. När jag var barn talade och tänkte jag och resonerade som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen lämnade jag det barnsliga. Nu ser vi bara till en suddig spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap bristfällig, men då ska jag få fullständig kunskap. Så som jag själv är fullständigt känd. Nu består tro, hopp och kärleken, dessa tre. Men av dem är kärleken störst. I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så finns det ett gäng med brev som skickas till olika församlingar med varningar. Och den senaste tiden har jag upplevt hur den här texten skulle kunna vara ett sånt typ av brev till kyrkan idag. Hur vi börjar älska våra andliga gåvor, hur vi älskar våra samlingar mer än vi älskar människor. Det får mig att fundera. Vad lägger vi vår tid på i vårt lärjungaskap, i vår efterföljelse? Det är klart vi ska ha gudstjänst. Det är klart vi ska ha bön. Men vad skulle hända om vi skulle ställa in en samling i veckan för att bjuda över grannarna på middag? För att leva livet med några vänner som inte är troende. Dela en måltid, bryta brödet så som de gjorde i den tidiga kyrkan. Pastor Rick Warren sa det att den tidiga kyrkan den exploderade i expansion för att den var relationell. Det var människor som levde med varandra. Människor som åt med varandra. Vad skulle hända om vi la bort en samling för att istället umgås med våra grannar? Och hur skulle ena kyrkan se ut då? Om vi började hjälpa vår nästa ännu mer. Det får mig att fundera. Vi går tillbaka till Matteus 5. Du har hört det sägas, du ska älska din medmänniska och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Då är ni barn till er far i himlen. Då är ni barn. Och min bön idag är bara att Jesus hjälp oss. Hjälp oss att älska vår nästa så att vi till och med kan älska våra fiender. Att Jesus bara får fylla oss med den kärleken som bara övergår allt förstånd, som övergår alla gränser, som övergår allting som vill separera oss från andra. Vi vill ju ha en tro som syns i praktiken också. Jesu egen bror skriver i Jakobs brev: visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa min tro med gärningar. Jesus talar om en kärlek som syns i praktiken. Och Jakob säger samma sak. Tro utan gärningar är död. Vi måste få omsätta vår kärleken vi blir fyllda av till att tvätta andras fötter. Till att bryta brödet med vår närmaste, med vår näste. Jesus, hjälp oss. Ska vi be, hörni? Teamet, ni kan göra det redo. Jesus, vi bara tackar dig för de här orden från dig. Tack att din utmaning till oss är inte att springa och göra en massa saker, utan din utmaning till oss är att älska vår nästa. Att din utmaning till oss är att lära andra att älska sin nästa. Och Jesus, jag bara ber, förlåt oss när vi försökt göra till massa andra saker, när vi har försökt lära ut massa annat men missat poängen med att lära människor att älska. Jesus, jag ber att du gör oss fattiga i anden igen. Att du omvänder våra hjärtan till att se vad som verkligen betyder något i dina ögon. Att det kanske inte alltid handlar så mycket om att ha de största siffrorna i statistiken, utan det kanske handlar om att få bryta brödet med någon. Att leva med andra. Att dela livet. Jesus, hjälp oss. Hjälp oss inse våra djupa andliga behov av dig. Hjälp oss inse behovet av din kärlek. Och att hjälp oss att älska vår nästa. Till och med vår fiende. Till och med de som vi ser som samarier idag. De som är de värsta som vi kan tänka oss. Till och med dem. Och jag ber att du hjälper oss att älska dem precis så som du älskar oss.